Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Vi tackar och lovar dig, kära himmelske Far, att du låter oss samlas inför ditt ansikte i vår Herres Jesu Kristi namn. Och vi ber att du utgjuter över oss din helige Ande, så att det som du vill tala med oss nu, att det får nå in i våra hjärtan. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Ja, kära medkristna, idag samlas vi inför Herrens ansikte kring ett underbart tema: enheten i Kristus. Alla vi som tror på Jesus, vi hör samman i en och samma kropp, i en enda helig gemenskap, en helig kyrka, una sancta, trots många olikheter. Ordet som vi läste står i Efesierbrevet 4 och i Folkbibeln under rubriken Enheten i Kristi kropp. Och jag läser några verser så den versen kommer i sammanhang. Paulus skriver i Efesierbrevet 4: Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre och en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Så långt Paulus. Samhörigheten och gemenskapen mellan Guds barn, mellan Guds barn i den lilla gruppen, i församlingen, i hela församlingen, i församlingarnas gemenskap i staden som man lever i den världsvida kyrkan, det är en helig gemenskap. Den är viktig också i min minsta gemenskap, om vi har det som är vår närmaste krets. Kanske om jag nu har en familj, så är det ju den. Mitt hem och familj kan man ju kalla för den lilla församlingen. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Allt ni kan, sa Paulus. Gör vi det? Allt vi kan för att bevara gemenskapen och friden, och så lätt vi förgår oss. Ett litet negativt ord om min medmänniska, och något går sönder. Förtal, i stort eller i smått, det är en svår synd. Även om det som jag säger är sant. När jag kastar skugga över min bror eller syster, i min församling, i den lilla eller i den stora, då bevarar jag inte andens enhet genom fridens band. Genom fridens band. Vi har en enhet som består i att vi som tror på Herren Jesus, att vi är en kropp. Vi har alla, om vi tror på Jesus, har vi alla fått samma ande, Guds helige ande. Vi har samma hopp om det eviga livet. Vi har samma Herre. Vi är döpta med ett och samma dop i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och vi som ber till Gud i Jesu namn, vi ber ju till samma Gud och Far, han som är över alla och genom alla och i alla. Genom samma nåd, genom samma förlåtelse bevaras friden och andens enhet. Så att vi talar väl om varandra, så att vi ber för varandra, och så att vi, när vi ser varandras fel, förlåter varandra om och om igen, redan innan någon ber mig om förlåtelse. Denna enhet beror på vår gemensamma tro. Den tro som vi har fått i Kristus genom ordet. Ordet om korset. Evangeliet. Genom den sanna läran, den äkta förkunnelsen, så har vi kommit i tro. Och därför är också läran mycket viktig. Och det är en allvarlig risk bland Guds folk att man inte är så nogräknad med läran. Men det finns också det andra diket. Att man i egen rättfärdighet är så nogräknad och petnoga att man inte håller den på Jesus troende för sin medbroder för att han har en tanke, en skillnad i något synsätt. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Här finns ett sinnelag som vi måste bekänna att vi ofta saknar. Har du någon medkristen som du just nu på något sätt ligger i fejd med och som du kanske inte ens riktigt vill hålla frid med? Då kallar Herren dig på en uppgörelse med både din medkristen och med Herren för din oförsonlighet. Till Herrens bord kommer vi som syndare, men syndare som vill göra upp allt. Och min synd kan aldrig ursäktas med någon annans synd eller fel. Så låt oss nu, var och en, bekänna vår synd, vår egen synd, vårt hjärtas synd, munnens synd, tankarnas synder, hårdhet, där vi skulle visa ödmjukhet och kärlek. Då bevarar vi andens enhet. Vi hör ju Kristus till. Vi lever i hans nåd, i hans kärlek, ja, i hans gränslösa barmhärtighet mot oss. Så låt oss visa det också mot våra medkristna, min medkristen. Också när han är sån mot mig som jag inte tycker han borde vara. Vänner, Jesus är enligt sitt löfte här just nu, och han vill höra mitt hjärtas bekännelse. Han räcker ut sin fridshand och det tröstade ordet om att mina och att dina synder är dig förlåtna. Och så vill han förnya ditt sinne i en ny kärlek till dina medkristna, de som är nära eller de som är långt borta. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Allsmäktige evige Gud, du som samlar de förskingrade och bevarar din församling, ge ditt folk enhetens nåd så att vi flyr all söndring och alltid följer din kyrkas Herre och Herde. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den 14:e söndagen efter trefaldighet. Det gamla testamentet jag läste in är hämtat från andra Mosebok. Det står: Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folken och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun: Allt vad Herren har talat vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Hör också dagens episteltext från 1 Korinthierbrevet 1. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alltid vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av dem som tillhör Kleos familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt sätt, på sitt håll säger: Jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er, eller döptes ni i Paulus namn? Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes: Kajfas, som var överste präst i året, sa till dem: Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket, utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Så lyder det heliga evangeliet. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss be. Tack, Herre Jesus, för syndernas förlåtelse. Tack för att du finns här mitt ibland oss. Tack för ordet som du räcker oss. Och nu ber vi dig att du utgjuter din ande så att vi kan höra, så att jag kan tala och du får säga till oss det du vill. Vi ber också att du välsignar barnen i söndagsskolan och att du välsignar Rakel och Jakob när de ska vara där och undervisa barnen. Låt det få bli till välsignelse. Vi överlämnar oss i dina händer. I Jesu namn. Amen. Kära medkristna, det är en märklig och egendomlig berättelse som vi har läst. Hur en så ogudaktig och ondsinnad man som Kajfas kunde få lov att uttala någonting så mitt i prick när det gäller meningen med Jesu död. Gud menade något annat. Men saken kunde uttrycka på samma sätt: Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under? I de orden går Kristushatet i dagen, men här kommer också Guds obeskrivliga kärlek i dagen. Här finns liksom samlat allt det stora hat som Herren Jesus har mött i den här världen genom århundraden. Blir vi bara av med honom så får vi lugn och ro, tänker man och handlar därefter. Och Kaifas, han fick med sig hela stora rådet, även det fanns några som inte samtyckte till deras beslut. Många Kristusbekännare i världen har fått stå inför sina förhörsledare och domare på ett sådant sätt att de har varit dömda på förhand, så som Jesus var. I Guds allsmäktiga och goda hand, i enlighet med hans eget eviga råd, så blir Kaifas och rådets ondska och beslut något som blir för oss och för hela mänskligheten till den allra största lycka. En öppen tillgång till Gud och en öppen dörr till det eviga livet. Två gånger i vår korta text så kommer orden det året. Kaifas var överste präst det året. Det betyder inte att han bara var överste präst just det året. För han var överste präst från år 18 eller däromkring till år 36 då han blev avsatt av romarna. Men det var just det året, det märkligaste året i Guds frälsningshistoria, som han var överste präst. Det året då vår frälsare dog. Antingen det nu har varit 30, 31 eller 33. Det finns på jorden efter skapelsen och syndafallet inget så märkligt år som just detta. När vår Herre Jesus, bärande all vår skuld, fördes ut till korset och lät sig spikas fast. Och utstod den smärta som ingen kan förstå. Sann Gud och sann människa, fullkomligt ren i sig själv, genomsyrad med vår synd, in under Guds vrede. Detta var det märkligaste året i mänsklighetens historia. Och det blir också vårt ämne idag. Det märkligaste året i mänsklighetens historia. Det året vände Gud ett sataniskt beslut till den största välsignelse. Det är det första vi ska säga. Det året vände Gud ett sataniskt beslut till den största välsignelse. Allt eftersom Jesus mer och mer uppenbarade sin makt och sin härlighet för sin samtid. Genom sin kärlek, sina undertecken, sin undervisning. Det som liksom all den omsorgen, allt eftersom det tar sig mer och mer uttryck, så växer också motsatsen. Tiden närmast före Kaifas onda förslag så gällde det inte minst undret med Lazarus. Han som hade legat död i 4 dygn i graven med liklukten som gjorde sig gällande, och Jesus kallade honom ut ur graven. Ett väldigt tecken, och det står också att det var många som då kom till tro på Jesus. Men på andra sidan växer liksom intensiteten av att nu måste det ske någonting. Men vem var han egentligen? Så ställde många frågan. Och fler förstod. Han är Messias. Här är han som Gud i många århundraden har utlovat. Räddaren, befriaren, Guds man. Men Kaifas och majoriteten i rådet, Kaifas säger att de ser och förstår att han gör tecken. Kaifas säger tecken och står i versen där före. Men de var mera rädda om sin makt och sin position. De tänkte att kommer folket att i stort börja följa Jesus och göra honom till en messiansk kung i enlighet med de vanliga tankarna om vad Messias skulle göra, då kommer romarna, tänkte man, att slå ner denna rörelse. Ja, och då kommer stora rådet att förlora sin makt. Och kanske de till och med skändar staden, ja, kanske till och med templet och förstör det. Och då gjorde stora rådet, som människor i alla tider har gjort, man tänkte på sin egen position. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under? Kajfas anade att det kunde ur deras perspektiv bli en katastrof om Jesusrörelsen tog helt nya proportioner. Han måste röjas undan. Många justitiemord, många sataniska rättegångar där också kristna varit dömda på förhand har ägt rum genom tiderna. Men detta var mänsklighetens allra värsta beslut, att korsfästa honom som Gud hade sänt. Han som sitter på tronen, fadern, hade dock en gudomlig plan som han genomförde genom att använda sig av ett sataniskt beslut. Det ligger något profetiskt i det som ni kommer ihåg att en gång Josef sa till sina bröder: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Alltså, ni fattade ett djävulskt beslut mot mig, men Gud använde det till att rädda er genom att jag blev sänd till Egypten. Det sätt att handla är för Gud inte ovanligt. Det ligger också gömt i de orden som Paulus skrev i Romarbrevet 8, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Guds fiender kan fatta onda beslut mot Guds barn, men det finns inte någonting i den här världen som inte Gud kan använda och vända till godo för dem. Så vad du än tänker på av människors ondska också mot dig, så har Gud medel och makt att låta det samverka till det bästa. Och gör det. Han gör det. Men det året, det märkligaste av alla år på jorden sedan den stora tragedin då människan föll i synd, då vände Gud mänsklighetens hat mot Gud, hatet mot Kristus, till den största välsignelsen. Den att Jesus Kristus har lidit döden för alla våra synder, för judars och hedningars alla synder. Kanske vi här kan få nämna att inte bara Kajfas och Stora rådets synd var stor. Genom kyrkans historia har den kristna kyrkan många gånger låtit alla judar få klä skott för dessa ledares beslut. Den antisemitism som frodats också i den kristna kyrkan hör med till den synd som vår Herre Jesus fick bära. Och går vi nu till djupet av våra hjärtan och ser efter hur det egentligen ser ut där inne, så finner vi att den gamla människans Kristushat, Guds fientlighet, också finns där inne. Men beslutet som fattades i Jerusalem den dagen, det året, att de skulle döda honom, det vändes av honom som älskar oss till en ofattbar välsignelse. Och då blir det det andra vi säger, att det året öppnades dörren till syndare till himlen, där Jesus nu sitter på faderns högra sida. En överste präst, Kajfas, avsattes i realiteten det året från sitt uppdrag, medan en ny överste präst. Och vi kunde gått in på att göra jämförelse med det som står om Melkisedek. Jag ska inte göra det idag, men det är en intressant jämförelse. Men jag ska istället få lyfta fram en annan sak. Det finns den märkliga profetian och synen i Sakarias tredje kapitel, där det talas om en överste präst. Ni kommer ihåg, där står det om Josua, överste prästen Josua. Medan templet ännu låg, det var kommit i ruiner och nu hade man börjat bygga upp det, men bygget låg stilla. Och profeten Sakarja är en av två profeter som uppträder för att uppmuntra folket. Och så får Sakarja den där synen av översteprästen Josua som finns i hans samtid. Men han ser honom i en syn. Josua. Och ni vet, Josua är samma namn som Jesus, Jehoshua, som är den hebreiska namnformen. Zakaria, han såg i sin syn överste prästen, klädd i smutsiga kläder. Det är en bild av vad vår överste präst Jesus skulle göra. Han skulle klä sig i all vår smuts, i syndens, orenhetens och skuldens smuts. Och så hör Zakaria: ta av honom hans smutsiga kläder. Och Josua fick rena kläder. En bild av vad Jesus gör i sin död och sin uppståndelse. Han bär in i döden vår synd och som Paulus säger, uppstår för vår rättfärdiggörelses skull. Och så kommer i denna syn det underbara ordet om att överste prästen på en enda dag, en och samma dag, skulle han bära bort landets missgärning. Och det som den nya överste prästen skulle göra just det märkligaste året. Som överste präst så var det Kajfas främsta uppgift att varje år på den stora försoningsdagen, den som judarna firar om någon vecka, gå in i det allra heligaste för att stänka blod på nådastolen ovanpå locket på arken. Om arken med nådastolen fanns kvar i det tempel som på Kajfas tid, det vet vi inte. Men vi vet att en annan överste präst, själv ren, helig och rättfärdig, gick in i det himmelska templet innanför den himmelska förlåten, inte med djurblod utan med sitt eget blod. Och han vann en evig försoning för mig och för dig. Genom att göra detta så öppnade han dörren för syndare till himlen. Detta, det märkligaste året i Guds frälsningshistoria, då skedde det. Dörren öppnades. Dörren öppnades på vid gavel. Rövaren på Jesu högra sida var den första som fick gå in. Mellan Jesu löfte till rövaren och bådas död ägde något oerhört märkligt rum. När Jesus ropar: min Gud, varför har du övergett mig? Så vad är det som då händer? Vad betyder det? Att bli övergiven av Gud, det är helvetet. Övergiven av Gud, det är helvetet. Liksom himlens innersta hemlighet är den att få vara där min gode Gud är och få vara där i evighet. Så är helvetets verkliga fasa att vara där Gud inte är i evighet. Under några timmar, evighetstimmar, så utstod Jesus vad han själv inte var skyldig till. När han under dessa timmar i sin gudomlighet och samtidigt sin mänskliga varelse och väsen upplever helvetets fasa under Guds vrede. Detta som vi har förtjänat. Min Gud, varför har du övergett mig? Och det var verkligt. Han var övergiven av Gud. Han var inne i den värsta fasa som överhuvudtaget finns. Därför att han var Guds son kunde han göra detta i mitt ställe och ur jordisk perspektiv under några få timmar. Jag är värd, du är värd, att den domen som gick över honom, vi är värda att den kom över oss. Men han gjorde sig själv till ett med allt det onda i mig, din och min synd och hela världens synd, för att ta bort den. Detta är det märkligaste året i frälsningshistorien. Ur graven stod Jesus upp och han väckte sig själv. ett med fadern. Och man kan säga att fadern väckte honom. Och det första han gjorde efter det att han blev levande, så får man kanske förstå det, det var då att då steg han ner till helvetet och förkunnade sin seger. Och djävulen, mörkrets furste, kunde bara höra det och kunde inte behålla honom. Han förkunnade sin seger och steg ut därifrån och kom till sina lärjungar. Detta var det märkligaste året, när Jesus stod mitt ibland sina lärjungar för första gången med sårmärkta händer och säger: frid vare med er. Några veckor senare får de se honom från Olivberget fara till himlen. Detta, det märkligaste året, har vår kungliga överste präst, vår prästerlige och kungliga frälsare, intagit tronen på faderns högra sida. Och därifrån räcker han ut sina händer när han kommer till oss, nu i sitt ord. När vi får höra orden om syndernas förlåtelse, då är det han som inte är långt borta. För platsen vid faderns högra sida, det är inte långt borta. Även om vi inte kan se och liksom stiga in där, så är vi ändå inne där. Och han som är här hos oss är på faderns högra sida. Och så räcker han ut sin sårmärkta hand och lägger den på dig. Faderns högra sida, det är just på andra sidan förlåten, det som vi inte ser. Det förekommer att troende människor i sin dödsstund, just när de går över gränsen, får se detta, det som inte är långt borta. Många berättelser om kristna strålande ansikten, där de låter oss förstå att de ser nu i dödsögonblicket vad de har trott på. När vi om en liten stund firar nattvard, gör då som vår bortgångne vän Bengt Bengtsson alltid brukade göra så länge han var här ibland oss och satt här. Och han kom nästan alltid hit fram, där någonstans där var alltid Bengt Bengtsson, han som ska begravas imorgon. Och så när han tagit emot brödet, så vände han alltid sin blick upp mot korset. Och likadant när han tagit emot vinet, han vände sin blick omedelbart mot korset. När vi har fått ett ännu mer talande kors än vad Bengt fick lov att se, som strålar och talar sitt tysta språk: jag har öppnat dörren för dig in i det allra heligaste, in i himlen. Se upp på det korset. Redan här och nu får du vara liksom med innanför. Du frågar kanske: får jag verkligen det? Får jag vara med där? Jag som har så mycket synd, jag som är, vad ingen vet, så svart där inne. Ja, se på Jesus. Han som kallas för trons begynnare och fullkomnare. Se på Jesus. Han har öppnat dörren för syndare. Och kan du erkänna dig som syndare, så se det här löftet: denne tar emot syndare och äter med dem. Tänk vad Kajfas hade rätt, fast han fullständigt tog miste och inte ville förstå. Men Gud predikar för oss genom den mannen, för oss om detta det märkliga året. Men vilket märkligt år det också var, det året du döptes. 1929 som Bengt Bengtsson, eller 1946 som jag, eller just ditt år, det var det märkliga året i ditt liv, när du blir inlämnad i honom som öppnat dörren, in i honom som är och vill vara din frälsare. Det året då du för första gången blev förd innanför förlåten, in till honom som sitter på faderns högra sida. Vänner, han älskar oss fortsatt långt mer än någon av oss kan förstå. Och finns här någon som har stigit ut därifrån och inte känner sig bekväm med att vara där, så väntar och längtar han efter att du stiger in där på nytt. För fortfarande tar han emot syndare och äter med dem, nu som då. Vi ska nu tala om ett annat år. Ett mycket märkligt år. Som blir det sista i mänsklighetens historia på jorden. För det kommer ett sånt år. En bestämd dag just det året. Precis som Kajfas fick profetera därför att han var överste präst på det märkliga året. Och så kom dagen. Dagen då Guds son gick in i det allra heligaste. Men Kajfas var degraderad. Dessvärre finns det inga rapporter om att han skulle ha ödmjukat sig. Vilken olycka för honom den dagen i det sista märkliga året på jorden. Om den dagen, säger Jesus, då ska alla som är i gravarna höra människosonens röst och gå ut ur dem. Den dagen blir ett skiljande, men det blir Guds barns allra största högtidsdag. Hela kristenhetens största jubeldag. Och därför säger vi för det tredje och sista. Det blir därför ett mycket märkligt år i mänsklighetens historia. När Guds skingrade barn i samlad skara går in i den himmelska härligheten. Alltså, ett bestämt år. Ingen av oss vet vilket. Ett år där till och med dagen är fastställd. Så kommer vår överste präst i stor härlighet. Medan människorna i vår tid står fyllda av ängslan vid havets och vågornas dån. Ja, det har rent fysiskt gått i stor uppfyllelse med kring Irma och allt detta, ni vet. Så väntar Guds barn på det år då alla som i verkligheten hör samman med varandra i en och samma tro på Kristus, nu levande och avsomnade sedan sekler tillbaka, samlas som Guds kyrka i den härlighet som Gud har berett åt sina barn. Att Herren då ska samla alla kringspridda Guds barn är redan nu en påminnelse om, vad kan vi kalla det för, ett slags ekumeniskt program som inte handlar om ekumeniska gudstjänster eller samfundssammanslagningar oavsett lära, men om ett förhållningssätt till alla de människor som i vår värld lever i trons gemenskap med Kristus. Kristus troende judar, Kristus troende hedningar. Vi hör samman med dem alla, de som tror och bekänner att Jesus har gått den vägen in i döden. Tagit emot evangeliet om det märkliga året. Och vi ber för dem alla och särskilt för dem som blir förföljda. Det finns miljoner av dem. Och ni vet, jag har sagt det förut, att det finns beräkningar som säger att så många som kanske 100 000 kommer att lida döden året som vi är inne i för Jesus skull. I länder som Egypten, Eritrea, Somalia, Sydsudan, Nigeria, Iran, Irak, Afghanistan och flera andra länder i Sydostasien. Men vad då? När dessa människor rycks från de sina i otsäglig smärta, så är steget mellan deras martyrdöd och deras uppväckelse den sista dagen, den sista året, det sista året, en hemlighet. Så låt oss nu se framför oss hur det är. Den bestämda dagen, det märkliga året. Hur det än gick dessa Guds barn här i tiden. Hastigt steg de ut, eller genom plötslig sjukdom eller olycka. Genom martyrdöd, eller en stilla död efter ett långt liv, mätt på att leva. Och man säger kanske, som vår broder Bengt sa timmarna innan han dog, jag väntar på himlen. I en väldig skara, ren, vitklädd, jublande, prisande honom som en gång gick in i det allra heligaste med sitt eget blod. Nu är Guds skingrade skara, eller Guds skingrade barn, församlade till en och samma skara. Från alla tider, från alla folk, alla. Kan ni se det framför er? Med nya, friska kroppar. Lemlästade var somliga. Brända var somliga. Utslitna, trötta, fördärvade kroppar lades i graven. Men denna dag, detta märkliga sista år, är allt förvandlat. Så finns det heller ingen söndring mellan dem som hörde honom till. Ingen söndring längre på grund av sorgliga egenheter, snedsteg i läran, egensinnigheter, partisinne och allt möjligt sånt. Och andra söndringar berodde på maktbegär och falska läror och kyrkliga ledare, blinda falska lärare som kunde se ut som herdar. Men de var inte Jesu vänner, men de är inte heller där då. Och många kommer den dagen att finna vad de aldrig hade trott. Jag utanför. I evighet. Medan den jublande oräkneliga skaran av dem som låter sig renas i det blod som vår överste präst burit in i det allra heligaste går in i en förunderlig glädje. Så finns det inget viktigare än detta. Att du är förvissad om att du är ren i kraft av hans blod. Och att du vet att han bor i ditt hjärta och med sitt sinne får råda i dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Skriv dig Jesus på mitt hjärta, du min konung och min Gud. Herre Jesus, du har gått in i det allra heligaste och du vill ta oss med in i det allra heligaste redan här och nu för att en gång ta oss med dit in den sista stora dagen. Herre, sköt om oss. Välsigna var och en här i vår församling. Välsigna oss med den välsignelse som du här har velat peka på. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.